Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Podplay.
Alltså i början när jag hittade på dem, alltså då jag var så här, kutade hem till min kille, jag bara, finns det en melodin eller jag har hittat på den? Och sen typ när jag varit ute liksom full, jag bara, får jag sjunga en låt jag har hittat på själv? Alltså jag har så hittat på den här melodin. Han bara, oh, wow.
Varmt, varmt välkommen till Texten, en podd om litteratur och skrivande med mig, Flora Wiström. Gäst idag är Sandra Beijer. Vi pratar om hennes nya musikprojekt Tjejdikter, hur hon jobbar fram sina blogginlägg och vad hon stör sig på hos oss andra bloggare och hur man hittar modet att testa på nya saker. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. Och lite senare i avsnittet kommer Fanny Svärd tillbaka och vi ska utmana varandra i vem som är bäst ljudboksinläsare. Framför mig idag sitter Sandra Beijer. Hon driver sedan 2005 en av Sveriges största och absolut mest välskrivna bloggar som länge har gått under namnet 9-5. Sandra har jobbat som copywriter. Hon har skrivit 3 romaner. Det handlar om dig, Allt som blir kvar och Mellan oss. Och en rad noveller och krönikor. Allt som blev kvar gjordes till tv-serie här om året där Sandra själv skrev manus och var exekutiv producent. Och som lök på laxen har hon även precis släppt musik. Halloj Sandra!
Hej! Så kul att vara här.
Så jävla mysigt att ha dig här. Du gjorde Nyhetsmorgon precis innan du kom hit.
Ja.
Hur var det?
Det var jättekul. Alltså nu har man gjort det, varit på tv tillräckligt många gånger så man blir inte jättenervös. För i början tyckte det var jättejobbigt. Och de intervjuarna var väldigt gulliga. Så man kände sig liksom trygg.
Ja, jag satt ju hemma och tittade på det här i morse. Ja, det var väldigt mysig stämning.
Ja, det var verkligen mysig stämning.
Tar du beta-blockerare när du ska göra såna där saker?
Nej. Alltså, hur skulle man få tag i det? Alltså, jag vill gärna ha det hemma. Kanske till andra saker, men nej, jag har inte en hustler på det sättet.
Jag förstår. Men så du sitter inte i den där studion i livesänd tv och har liksom kaninhjärta?
Nej.
Skönt.
Mm. Har du? Det känns inte som du har det heller.
Jo, men det har jag nog. Ja. Jag tror jag kan maskera det bara. Mm. När det här avsnittet kommer ut så har din första låt funnits i en vecka. Mm. Alaska. Det här är då ett musikprojekt som heter Tjejdikter. Och jag tänker att det bästa är om du beskriver vad det här projektet är för någonting. För det är ju lite speciellt.
Ja, det är jättekonstigt och jag måste bli bättre på den här hisspitchen. Men det är liksom ett musikprojekt. Jag älskar musik och jag ville liksom börja jobba med musik på något vis. Så att jag har skapat den här musikvärlden där jag bjudit in kvinnliga indieartister som jag gillar för att liksom skapa musik ihop utifrån texter jag skrivit.
Och då är den här första låten, den heter Alaska. Och den har du gjort tillsammans med J. Nilsson.
Exakt.
Jag stod och sjöng den i duschen i morse. Den är väldigt, väldigt trallvänlig. Och det var lite så det började, eller?
Ja, nej men alltså hela poängen med typ alla låtar. Jag vill att de ska vara catchy, lite kul. Någonting liksom roligt att lyssna på när man går på gatan. Så att nästan alla låtar har en liksom en refräng som jag hoppas i alla fall att det ska sätta sig. Och Alaska började med just den här refrängen. Alltså jag bara, varför har ingen kommit på typ alla la 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 Alaska? Det vore jättekul. Och sen så skrev jag en text utifrån det. Så den hände lite bakvägen. Men skivbolaget ville att den skulle vara liksom första singeln. Jag var okej. Okay.
Och hur väljer man det för att den är hittigast?
Ja, de bara, den här låten sätter sig. Den ska ut först.
Perfekt. Ja. Men vill du berätta lite om den här, de här människorna som vi möter i låten? vi har ett jag.
Ja, men det handlar liksom om en tjej som tycker jättemycket om en person. Det är en liksom okönad person, det kan vara en tjej eller kille. Men hon förstår att han, eller hon förstår att hen döljer någonting utifrån att hen är besatt av ett speciellt språkljud som är palatalisering. Och palatalisering är när man uttalar vissa konsonanter som j. Och den här personen skriver och pratar bara om det hela tiden. Och till slut inser hon att det är för att dens ex heter Gisela, som är ett namn med en palatalisering.
Hur kom du på det här?
Det är ju en liten rolig berättelse. Liksom. Nej, men jag höll på med en annan skrivgrej och då kom jag över det här ordet palatalisering. Och då var exemplet för en palatalisering, alltså konstigt ord, var Alaska. Jag bara, men gud, det är ju min refräng. Tidigare i Sverige uttalades Alaska som Ajaska.
Alltså, jag kan inte tro att det är sant.
Nej, men jag bara, det är helt otroligt. Och jag bara, undrar om det finns några tjejnamn på som är palataliserade. För då skulle ju det kunna vara liksom ett mysterium där den här personen kommer på att exet heter det.
Mm.
Ja, och så skrev jag den. Och ja.
Får man prata lite om de andra låtarna? Eller är det
ja,
liksom?
Nej men absolut.
Min favorit är Affären.
Det
är Dolce som gör den med tjejdikter. Eller vad man ska säga. Kan man säga så?
Ja, vi har skapat den ihop. Liksom.
Och det är ju, jag tänker verkligen att det Sandra Beijerska kommer in så tydligt i den här låten också. För att det är en person som går och handlar och ser sitt ex vid en sån här apelsinstapel. Och de börjar prata. Hon vågar liksom gå fram. Och sen så sker ett missöde. Hon betalar och går därifrån med hans korg.
Ja.
Och när hon tittar ner i korgen så inser hon att det är mat för två personer.
Mm.
Alltså, den är så bra. Den är så bra.
Kul att tycka det. Och den är ju också liksom märklig, för det skulle aldrig hända på riktigt, menar jag. Alltså man kan ju inte handla, lägga upp på vandeln fel varor.
Om man är väldigt, väldigt disträ.
Ja, då är man verkligen piss.
Om de kanske är snarlika.
Ja, exakt.
Men där tyckte jag också det blev så himla tydligt att det var som en liten novell i låten. Har det varit viktigt för dig att höra de här berättelserna?
Ja, det har det nog. Jag vill att man under låten ska inse någonting, att man får någon liten aha, eller att det krävs flera gånger för att lyssna för att liksom hitta nya saker typ. Jag vill att det ska vara en liten knix i dem.
Du sa i någon idén-intervjun att du är trött på Veronica Maggio-musik.
Ja, men det, alltså, jag blev så felciterad. Alltså, jag upplever att det länge i musiken har varit en Veronica Maggio-effekt, för att hennes musik är fantastisk och att många efter henne har följt, och att det har liksom år efter år, det har skapat en väldigt stor slags typ av musik som man ofta kan känna igen, som jag upplever är ganska lik varandra. Och vad kan i så fall hända om någon som inte vanligtvis skriver musik kommer in?
Just det. Alltså, ja, för jag blev så förvånad också, för jag var så, men vad fan, Sandra Beijer älskar Veronica Maggio. Och,
ja. Men det tycker jag ändå i DVN-intervjun att man förstår att jag gör. Men det beror på hur fort man läser.
Jag kanske läste lite fort.
Ja, nej, men det är ju enkelt att tänka så, såklart.
Ja, men då tänkte jag också på den här frågeställningen som är, vad händer om texten kommer först i ett musikprojekt? För att i min värld så, typ om jag lyssnar på kanske Annika Norlin eller Frida Hyvönen eller Markus Krunegård, så för mig är det ganska så textdominerande upplevelser. Vilka artister eller låtskrivare har du inspirerats av när du har skrivit de här låtarna?
Alltså jag tror att man liksom undermedvetet inspireras av allt man lyssnar på liksom. Jag älskar Annika Norlin till exempel. Men jag skulle nog säga att liksom, mina största inspirationskällor är dels Dr. Cosmos, som jag liksom var, alltså jag var ett enormt Dr. Cosmos-head när jag var tonåring. Alltså det är ju socialistiska visor liksom, men, eller popdänger, men de har alltid liksom en liksom konstig berättelse. Mm. Och det är alltid fler lager, det tycker jag är väldigt härligt. Och sen Magnetic Field som är ett amerikanskt band som liksom också har en historia som driver igenom och som är lite roliga. Jag har varit på flera Magnetic Field-konserter och vad som är härligt när man går på dem är liksom att publiken skrattar för att det är alltid någonting off. Jag gillar det här opretentiösa, tror jag.
Mm. De här låtarna, hur många låtar blir det? 6?
Det blir 8 totalt. 8.
De kommer då släppas som ett album i höst?
Ja, det släpps på bokmässan.
Och blir det någon koncert?
Det blir en koncert på bokmässan by night.
Så trevligt.
Men jag ville liksom släppa den på bokmässan så att det ska kännas liksom som en tonsatt poesisamling, typ.
Mm.
Att man hela tiden behandla det här musikprojektet så som man hade behandlat typ om man ger ut en roman, tänker jag.
Jag tänkte verkligen också på det som att det var som att du har skrivit en diktsamling som olika inläsare liksom,
ja,
är framför på olika, ja, sätt. Men det är klart, sen så får man den här, det här elementet av musik som, ja, liksom man inte kan värja sig för, som skapar en helhetsupplevelse. Och när du har tagit in de här olika artisterna, det är kvinnliga indieartister.
Mm.
Jag kan tänka mig att skivbolaget hade vissa idéer om vilka det skulle vara. Men liksom, hur såg det arbetet ut?
Alltså det arbetet pågår egentligen fortfarande, för vi har 2 låtar kvar att spela in. Men jag vill att det ska vara liksom en range. Det ska vara etablerade artister, men också liksom typ up and coming TikTok-tjejer. Det ska vara folk som är 35 men också liksom 20. Och att de kommer från lite olika håll i det här indie-flödet, mm, på något vis. För att, ja, du har ju lyssnat på musiken och jag tycker liksom varje låt blir ju verkligen sin egen beroende på vem som sjunger den. För,
ja,
att vi har haft liksom sessions ihop och artisterna är liksom, de kommer in med hela sitt sound på ett väldigt härligt sätt. De tar ju verkligen rummet. Jag älskar.
Vad jag förstår så har du själv liksom tagit fram melodierna till låtarna och sen så har de utvecklats tillsammans med respektive artist.
Ja, exakt.
Och liksom, om du ska ta oss in i den stunden när du har liksom tagit fram melodin. För jag tänker att många som följer dig kanske inte tänker på dig primärt som en person som sitter och sjunger.
Nej, men inte liksom, heller.
Hur går den?
Nej, men alltså, jag visste faktiskt inte att man kunde hitta på melodier. Alltså det var ingenting jag... så när jag gick in i det här projektet, då var inte tanken att jag skulle hitta på melodier. Men när jag började skriva låtarna så kände jag typ så här... När jag ska presentera det här för artisten och producenten så måste de typ fatta hur... Alltså i vilken så här popvärld det här ska vara, i vilken så här takt. Så bara, men om jag lägger in det här så bara... Nej, men... Det blev en melodi. Och sen vissa låtar har jag haft liksom, här kommer hela melodin till den här låten. Och i vissa har jag haft så här, här är versen och här är typ en slinga till en refräng, men så här, kan vi jobba vidare med den.
Har du spelat in melodin då eller har du sjungit för dem eller liksom?
I början började jag liksom spela den på en pianoapp på iPhone. men det tog så jävla lång tid. Så till slut kände jag bara, men whatever, jag sjunger in dem.
Mm.
Och så får liksom, så att jag skickar liksom ljudfiler till min producent och bara, förlåt, jag kan inte sjunga, men här är låten, kan du spela in den här på piano? Och sen så kommer artisten på morgonen och då har hon fått texten och så David, min producent, bara, och här är liksom melodin som vi börjar med. Och då har artisten sjungit den och sen har artisten kanske sagt så här, men den här bryggan borde låta så här och typ så här, där ordet faller inte snyggt i det där, och så har vi liksom mixat ihop den. Men alltså i början när jag hittade på dem, alltså då jag var så här, kutade hem till min kille och jag bara, finns det här melodin eller har jag hittat på den? Och han bara, nej, jag tror inte den finns. Och sen typ när jag varit ute liksom full, jag bara, får jag sjunga en låt jag har hittat på själv? Alltså jag har så hittat på den här melodin. Han bara, oh, wow.
Och det här namnet då, Tjejdikter, var kommer det ifrån?
Alltså det är en poesisamling av en författare som heter Anna-Klara Kärneld, som jag hittade på Rönnels antikvariat. Den är från 64, den här poesisamlingen. Och jag bara såg den i fönstret och bara, jag älskar den här titeln.
Kände du till författaren innan?
Nej, inte alls. Det är en underbar liten diktsamling som handlar om en tjej som typ är 19 och går runt i typ så här förvirrad i Stockholm. Typ sitter på centralen och röker. Alltså den är jättebra. Men jag kände bara, tjejdikter är någonting som fortfarande känns liksom kul. Det känns som ett kul ord. Det är typ lite ironiskt. Men det, och det är samtidigt typ tjej som är ett liksom slang och dikter som är något mer tungt. Mm. Och jag hade det här ordet tjejdikter. Jag provade på massa olika grejer som jag höll på och skrev på. Och sen så kändes det liksom rätt typ i musiken.
Mm. Har du plockat in några rader från diktsamlingen i låtarna?
Jag har plockat in en rad i en låt.
Vilken är det?
I låten Julian.
Mm. För att, också en favorit för övrigt.
Ja, vad kul. Det handlar om en tjej som är ihop med en jättesnygg kille.
Ja, han, och precis. Alla är bara så, åh gud vad snygg. Oh, ah, säger han när de ser på honom. Och sen är han svintråkig.
Exakt. För att vara en riktig människa så måste man ha en förtvivlan.
Mm.
Julian.
Lever hon?
Ja.
Har du kontaktat henne?
Nej, jag måste göra det för att få okej för den här.
Du måste kontakta henne typ igår.
Jag vet.
Bara för att det är roligt.
Jag vet, men jag blir svettig och bara tänker på det. Tänk om hon bara, nej du får inte ta den här versen.
Men
jag måste höra av mig till henne. För att det är ju en hommage till henne. Och jag har ju sagt hennes namn överallt.
Ja, jag tänker det. Hon borde ju ha sett det själv typ i DN eller någonting.
Ja, hon är liksom etablerad författare. Hon är barnboksförfattare.
Jag tycker det är jätteroligt att du inte har kontaktat henne.
Men det är alltså allt som är jobbigt skjuter jag upp.
Okej.
Ja.
Jag har precis läst om din roman Mellan oss.
Alltså gud vad du är... Alltså så himla... Bra ju! Alltså du är så proffsig poddare.
Tack Sandra. Den är från 2019 och den handlar om 12-åriga Minna som går i högstadiet. Och hon står liksom med ena benet i att vara barn och andra benet liksom i att bli tonåring och att längta efter det där andra som ska komma.
Mm.
Det börjar med skolstart.
Ja, antingen,
vilken årskurs är det?
Det är...
Är det sjuan?
Ja, det är sjuan.
Ja, precis. Hon börjar sjuan.
Det är sjuan eller sexan, jag kommer inte ihåg. Hon fyller 13 i boken. Men jag kommer inte ihåg om någon precis har börjat sjuan eller om de precis går i slutet av sexan. Jag kommer inte ihåg det.
Nej,
men vet du, det är typ samma.
Ja. Hon får en ny kompis som heter Milou. Och den här Milou förändrar allt.
Mm.
De blir snart 3. Gud vad jag hjärnsläpp. Hon heter inte Frida, Fanny, Frida, nej. Elin.
Elin, nej, Alice, nej.
Nej, Elin.
Ja. Elin heter hon.
Det heter hon.
Ska Elin. Vi, ja.
De blir...
Alltså jag är väldigt dålig på, jag tycker det är väldigt tråkigt att namnsätta karaktärer. Så att när jag skriver så heter de 1, 2, 3. Och sen så byter jag ut siffrorna när jag skickar in.
Jag förstår, men det är ju mitt jobb att ha koll på namnen.
Jag vet,
boken.
Men jag är ju uppenbarligen dålig på att namnsätta, för det blir väldigt generiskt.
Okej, okay, så först har vi 1, och sen kommer 2, och sen kommer 3. Lite så är det ju faktiskt den här berättelsen. Och de blir 3, och de tittar hela tiden mot Jessica, som är liksom den här coola tjejen. De trånar efter henne. Och det är som att de här tre tjejernas fantasier glider ihop till en enda gemensam fantasi. Milou berättar om när hon blev kysst första gången. Och Minna då, huvudpersonen, känner det här i kroppen som om det vore hon. Och de träffar en kille på ett disco eller på en fest. Och de blir helt besatta av honom. De döper honom till Elias. Och han blir liksom som den här... det här objektet för deras fantasier. För det som ska komma i deras... liv. Och sen så blir det ju så för Minna att hon måste helt enkelt, så småningom inser hon att det här kommer inte funka, den här trion är för trång, och hon måste liksom bryta sig loss från den på något vis. Jättefin koncentrerad berättelse om att vara just i det här liksom limbot mellan barndomen och vuxenvärlden, och man kan verkligen känna att hon är, hon befinner sig i den här puppan på väg och liksom blir den här fjärilen. Kommer du ihåg hur processen till den här romanen såg ut?
Ja, men alltså, det var jätteviktigt för mig att verkligen så här, sätta mig in i, alltså att sätta mig i att vara 12 igen. Alltså jag skulle säga att på många sätt var det liksom någon nästan själslig liksom, alltså vad heter den här saken, liksom lite astrologi, alltså det var verkligen såhär meditativt, typ såhär, hur blir man 12 igen? Så att det var ju mycket slasktext jag skrev bara för att försöka komma ihåg och börja minnas min 12-åringsliv. Och jag tyckte det var otroligt terapeutiskt. Alltså när jag kom ihåg när jag skrev den här boken så kände jag typ så här: wow, alla borde skriva om sitt typ sina år mellan typ 11, 12, 13 för att det finns så mycket minnen som man inte visste att man hade typ. Så det var det. Annars så jobbade jag utifrån en väldigt så här, tydlig dramaturgisk kurva. Alltså den är verkligen liksom vid den här sidan ska det där liksom en vändpunkt ske och där ska det där ske. Alltså den är i en sån för att jag upplever att det för mig är väldigt tryggt för att då kan jag liksom fokusera på språket och karaktärerna och så om jag inte behöver tänka på alla olika. Så det är en klassisk sån här val eller vad man säger.
Och hur tidigt kommer den dramaturgiska valen in i processen?
Först.
Ja,
så att jag gör verkligen ett ganska stort förarbete där liksom. Först skriver jag idén i en rad, sen skriver jag karaktärsbeskrivningar, sen skriver jag miljöbeskrivningar, sen skriver jag liksom ett skelett. Så att jag gör liksom dåtida Sandra fixar jättemycket för liksom skriv Sandra så att hon bara kan sitta och ha det skönt. Typ. Sen kan ju mycket ändras i den här dramaturgiska skelettet typ. Men jag upplever det som en otrolig trygghet. För att, att skriva, det vet du, är ju otroligt ensamt. Liksom. Mm. Så man måste typ ha flera olika jag för att känna sig mindre ensam.
Mm. Det där är så roligt för att ju fler jag träffar i den här studion, desto mer inser jag att det går ju typ inte att ge andra människor råd om hur de ska skriva för att alla gör så otroligt. Alla olika. Gör på sina egna sätt. Liksom. Och jag vet att du har skrivit om det här förut, att du började den här tydliga dramaturgiska kurvan och liksom utstakar en plan.
Ja.
Du säger visserligen att det där kan ändras, men är du inte rädd ibland för att, liksom, för att du inte ska bli förvånad under tiden du skriver?
Nej, men man blir det automatiskt tycker jag, därför att alltså det låter ju väldigt pretentiöst, men ens karaktär börjar ju leva.
Mm.
Och helt plötsligt, även om jag typ trodde att Minna skulle gå igenom den där dörren så vill hon gå ditåt. Mm. Och då är det bara att hänga på. För så funkar det liksom. För man blir sina karaktärer.
Mm.
Men jag håller på att skriva en pjäs nu. Och inför att börja skriva den, då läste jag en bok från så här 84 som var så här: How to write typ så här blockbuster, alltså en sån här actionfilm typ i Hollywood. Och så följde jag liksom exakt varenda kapitel fast jag skrev en pjäs. Och det var liksom så jäkla skönt typ.
Och då började du med det liksom och la den...
Jag la hela det liksom blockbuster-pusslet och så här, exemplen var typ Basic Instinct typ. Av någon Schwarzenegger-filmer.
Gud vad spännande.
Men det är sjukt kul i alla fall. Och det är väldigt roligt att typ få skriva i alla de olika medierna. Att skriva musik, att skriva en pjäs, att skriva manus. Jag känner typ ren lycka för det.
Mm. Ja, precis. För det är ju verkligen någonting som utmärker dig som skrivande människa. Det är liksom, det började på bloggen, eller det började väl innan dess på olika dagböcker hemma. Skunk, nej.
Ja, men visst.
Typ.
Visst.
Och hur du sen då har skrivit böcker och noveller och krönikor, tv-manus, låttexter, nu pjäs. Alltså det är det något jag har glömt? Ja, copywriting.
Ja, exakt.
Så att det är ju, du känns otroligt fri i det här. Och jag känner ofta att jag vill göra massa saker men jag drabbas av liksom imposter syndrome och jag kan bli så här jätteskygg och bara, men gud, varför ska jag?
Mm.
Det finns andra som har kanske utbildat sig till copywriters, så borde inte jag ens försöka, eller vad det nu kan vara. Hur liksom hanterar du den prylen?
Alltså jag tror att hela nyckeln är att jag från grunden är reklamare.
Mm.
Alltså det är så, för att när man jobbar med reklam så jobbar man med varumärken, oftast väldigt stora varumärken som har väldigt mycket pengar. Och då sitter man där och kanske är typ 24 år och ska hitta på en svår kampanj för typ Svenska Spel. Och så säger man typ, vad kul det vore om det typ är en liten kille som samlar på serviser. Alltså man hittar på ett knäppa saker liksom. Eller man jobbar med så godisföretag och bara, ska det vara en konstig kille som lyssnar på polkamusik som tappar en dumle karamell i sitt akvarium och sen äter upp fisken? Bara, ja, det gör vi. Alltså, och så är det en skitstor budget liksom. Och det gör att liksom man får typ ett självförtroende att ens idéer kan implementeras på massa olika saker. Och jag tänker på det mycket i den världen vi lever i, att typ så här, väldigt många framgångsrika människor är reklamare från början. Typ David Sundin, Kalle Wahlström, Britta Zackari,
Lotta
Lundgren. Alltså vi alla kommer med någon form av självförtroende i att vi har fått göra lite vad vi vill för typ så här skitstora kolosser. Det kombinerat med att man är jättebra på att sätta sig själv bak och tänka på varumärket. Och jag tror att när jag gör alla de här sakerna så ser jag inte att det är jag som gör det. Utan jag ser det liksom som att jag har en jättekul idé och då vill jag att den ska hända. Och sen är det ju smart om jag är typ ansiktet utåt för den här idén, för att jag har en jättestor plattform. Alltså så tänker jag typ. Och det gör att jag inte tycker saker är så farliga typ. Och så känner jag typ så här, precis som i reklam, ibland går den igenom, ibland går den inte det. Men då typ så här, skakar man över det och går vidare till nästa höstkampanj typ.
Ja, men om man inte har den här reklamutbildningen i ryggen då, hur ska man hitta den där självsäkerheten i sitt skapande och våga testa nya grejer?
Jag tror att det beror jättemycket på vad man vill vara för kreatör typ. För att jag känner att jag typ så här brinner för typ roliga idéer. Och jag tyckte till exempel tjejdikter att typ så här, det borde finnas musik där låtskrivaren är främst typ, fast den inte sjunger. Och då gör jag det liksom. Men det är klart att jag har varit pissnervös inför den här releasen. Och det är ju verkligen någonting som inte... Den här musiken är inte för alla. Och den är också jättekonstig. Men jag vet inte hur man vågar. Jag tror att jag tar inte mig själv på så stort allvar. Liksom. Och sen vissa saker som typ mina romaner... Alltså de är ju liksom, det är ju som att så här karva i någons hjärta att skriva en bok liksom. Och därför kanske inte jag har skrivit en bok på typ 4-5 år. För typ när den där kom ut så kanske jag fick typ 3 eller 4 recensioner. Och då kände jag typ bara, jaha, här har man jobbat med någonting 2,5 år. Och så blir det så knappt uppmärksammat.
Min du har inte direkt legat på latsidan dock.
Nej, men jag bara, då vill jag göra annat.
Fattar.
Ja.
Jag tror att en av grejerna som gör din tonalitet och liksom ditt uttryckssätt så spännande är just att du har en självsäkerhet som du utstrålar i kombination med att det finns den här sköra tonårstjejen som har liksom darriga knän. Och det där finns liksom i alla projekt på något sätt. Mm. Att det är som två sidor av samma mynt på något vis.
Ja.
Kan du känna igen dig i det?
Ja, verkligen. Det tror jag liksom det är min person. Ja, men alltså så är det ju verkligen. Jag vet att jag liksom ibland kan framstå som liksom väldigt självsäker. Men i vissa sammanhang är jag liksom livrädd. Och jag känner att jag är liksom väldigt nära till mitt mörker. Men också till min glädje liksom.
Nu är det dags för podd i podd. Jag sitter här med Fanny Svärd och vi ska prata ljudböcker och e-böcker. För det är ju tack vare Storytel som jag kan göra den här podden. Hej Fanny!
Hej!
Hur är läget?
Det är bra, tack. Hur är det med dig?
Mycket bra, tack. Idag så ska vi nosa lite på det här med att spela in ljudböcker. Har du gjort det någon gång? Spelat in någon ljudbok?
Nej, det har jag absolut inte gjort, tyvärr. Men jag har ju läst för barn många gånger när jag jobbat som lärare.
Nice.
Och jag har gjort ett speakerjobb till en dokumentär.
Oj, vad spännande.
Det var, då hade jag ju manus framför mig och liksom skulle försöka leva mig in. Inte, att det inte ska låta så läst, men samtidigt... bara professionellt.
Just det.
Men jag antar att du får låta läst i ljudbok.
Ja, men det tror jag ändå.
Du har ju verkligen gjort det här, Flora.
Ja, jag fick frågan av mitt förlag om jag ville läsa in min andra bok, Hålla andan, själv. Och då så tänkte jag att ja, men det kanske är fint för att man kommer ändå ganska nära på något vis. Och jag kände med Hålla andan också att den inte kändes så... Den kändes inte läskig att läsa in. Alltså jag tror att Stanna, min debutbok, den låg liksom närmare mig erfarenhetsmässigt.
Mm.
Och där kände jag verkligen så här, nej men här måste det vara en annan röst. För att skapa den distansen. Men med Hålla andan så gillade jag liksom att det kom lite närmare.
Ja, för att historien var längre bort från dig.
Exakt, ja. Exakt. Nej men det var faktiskt ganska kul. Jag var skitnervös innan. Och sen så hörde jag av mig till Philomène Grandin som är skådis och gör jättemånga inläsningar på Storytel bland annat. Och så frågade jag om hon hade några tips. Det var för övrigt hon som läste in Stanna, min debutbok. Och då så skickade hon ett röstklipp till mig med att jag skulle med röstuppvärmning. Alltså sådana grejer. Det var någonting med glada punkten. Alltså det är nog bröstbenet att den ska vara upp.
Glada så. Pungen. Bröstbenet ska vara upp.
Glada punkten här vid bröstbenet.
Att man bak med axlarna. Lite.
Exakt, bak med axlarna och sen lite ner med hakan typ. Men det är en väldigt speciell miljö. Jag kom in, det finns liksom en stor inspelningsstudio som ligger typ ovanpå Mariatorget i Stockholm med utsikt över hela torget. Och sen så går man in i typ en podd och får...
Dejta någon som man inte ser.
Ja, men jag har spelat in erotiska noveller också där någon sitter, där en producent sitter liksom bakom ett glas typ.
Och har ögonkontakt med dig.
Ja, exakt. Stelt. Väldigt, väldigt jobbigt. Men sen så får man ha texten på en iPad. Så att det inte ska bläddra.
Just det, just det. Mm. Och hur många timmar sitter man i sträck?
Alltså jag tror att jag satt typ 3 timmar i sträck eller 2,5 timmar. Men så tar man ju bensträckare och så. Men man gör ändå ganska få sittningar. Och sen så fort man sluddrar eller kommer av sig så får man höra det man precis sa i lurarna. Och sen så får man bara hoppa
på. Som straff. Hör du här hur dum du låter när du
säger fel. Man får liksom höra meningen innan. Så att det ska bli en, liksom en sömlös fortsättning.
Smart. Mm. Kan vi inte lyssna några sekunder på hur det lät när du läste
men
din
tänk
bok?
På att det var några år sedan.
Ja.
Jamal har på sig linne. Brännan på hans armar är tudelad som på en isglass. Ljusare på axeln och mörkt rödbrun nedanför, där t-shirten måste ha slutat. Jag somnade på taket. Jaha, ja, det är askill där uppe faktiskt, på taket. Han fäster håret med en rosa snodd. Jag skulle vilja ha ett klippkort, säger jag, 10 gånger. Bakom honom hänger Speedos. Där jag tycker att det är snyggt på killar.
Men du, Fanny, jag tänker eftersom Sandra Beijer är gäst i det här avsnittet.
Queen.
Verkligen. Mm. Så vi pratar om hennes roman Mellan oss lite. Jag tänker att du kanske ska få läsa några rader ur första scenen i Mellan oss.
Mitt nya yrke som uppläsare. Hårboll i halsen. Okej. Vad var det?
Glada punkten.
Glada punkten. Mm. Men gud, jag blir så generad. Titta inte på mig, okej.
Okej, jag tittar på.
Jag börjar gnissla tänder i mitten av juli. Det värker i munnen när jag vaknar och först förstår jag inte varför. Jag drömmer om smattrande flygplansmotorer och ibland bara om rullgardinsnören som upprepat slår mot fönster. Käkarna knäpper i biosalonger och jag drabbas av molanden som håller i sig i timmar.
Men gud, jag menar verkligen det här när jag säger att du var jättebra.
Sär?
Ja.
På riktigt?
En grej som hände nu som är ju...
Att du blev väldigt berörd.
Jo, men så här är det när man läser in ljudbok. Man vet inte vad man ska läsa på förhand.
Nej.
Och det är många som tror kanske...
Nej, jag har aldrig läst den här texten.
Nej.
Nej.
Och det är många som kanske tror att ljudboksinläsare har läst boken först. Men det har de inte.
Va?
Ja. Så att... bra jobbat, Fanny. Du får jobbet.
Tack!
Jag ska säga det här till Sandra sen.
Ja, jättebra.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Jag tänkte på det när jag läste Mellan oss, att det finns, alltså Minna, den här huvudkaraktären, när hon, när världen liksom skakar runt henne, då föreställer hon sig sin kanin och att hon liksom klappar den, känner den här mjuka pälsen. Och tjejdikters face är ju också en, liksom varelse är ju en kanin.
Ja.
En lite hundlik kanin.
Ja, men det är en väderskanin.
Det är en väderskanin. Vad är det med kaniner?
Ja, det är liksom mitt väsen. Det är liksom, alltså jag har på mina iPods har jag en kanin som liksom grej. Alltså, jag
det känns som att det är typ din cover pic på Facebook.
Ja, men alltså det hade nog kunnat vara det. Alltså typ så att ritar jag telefonklotter, de som minns, är kaniner. Alltså jag vet inte, det är bara någon, det är liksom ett djur som jag på något vis verkligen relaterar till. Och de är så jävla gulliga. Men jag är väldigt rädd för dem.
Mm-hmm.
Alltså jag litar inte på gnagare. Nej, men alltså det gör jag inte. Det är liksom, de ska inte vara husdjur. Ja. Okay. Alltså tittar man i deras ögon, det finns inget där, eller?
Alltså. Nej, men jag gillar typ inte djur.
Nej, jag fattar.
Men okej, så de är gulliga som fan, de är mjuka och mysiga, men man kan inte lita på dem.
Mm. Nej, men det är inte nej, nu bara, vad säger det här om dig? Nej, men man kan faktiskt verkligen lita på mig. Om det är någonting man kan så kan man det.
Ja, nej,
jag är verkligen dålig på att ljuga. Men jag tror typ så här, jag hade en kanin när jag var 10. Och den rymde när jag var 12. Antagligen dog den. Och min mamma sa att den rymde.
Men denna dag så låter du det vara
jag osäkt. Vill inte. Ja, hon bara, vill du veta sanningen? Jag bara, nej, jag vill inte veta sanningen.
Och vad den här kaninen?
Alltså den hade utebur på vårt landställe och en dag var den inte kvar. Det här var under en svår period i den här kaninens liv. Därför att samtidigt hade jag tagit hand om en sån hare som hade... Dens mamma hade dött i trafiken. Och jag favoriserade den här haren väldigt mycket. Och den här kaninen blev väldigt olycklig av det. Så att, inte bara att den var borta. Jag hade också inte älskat den tillräckligt bra mot slutet. Och jag drömmer ju om den här kaninen nästan varje vecka. Att jag hittar den igen och att liksom, den vill vara med mig och att vi försonas. Så att kaniner är också ett sår i mig.
Jag hör det. Ja, men det förklarar ändå ett och annat. Okej, okay, men jag tänker att vi ska prata lite blogg.
Mm. Vi är bloggkollegor.
Det är vi verkligen. Mm. Du, jag började blogga 2005.
Jag med.
Ja, du gjorde det.
Jaha. När började du blogga?
2007.
Okej, okay. Typ samma.
Precis. Och din blogg växte ganska fort. Och jag minns när jag gick på högstadiet 2008 där. Så var det ju liksom som en kult runt dig.
Mm.
Och den har ju fortsatt liksom. Men det känns som att det fanns en tid där i slutet av 00-talet, början av 10-talet. Där det fanns liksom inte en enda tjej som inte ville vara som du. Och du var ju på något sätt fostrat många av oss. Det skiljer 10 år mellan oss. Mm. Det kan man inte tro. Men så att jag tänker att du har ju verkligen varit som en sån förebild för många. Och däribland mig själv.
Men det var ju liksom en väldigt konst... Eller det var ju liksom en konstig tid på internet för att ingenting fanns.
Mm.
Så det var ju väldigt lätt att bryta ny mark, kan man säga. Och... Att vara typ en indie-tjej som gillar att skriva och vara jätteintresserad av typ kärlek men samtidigt ha jättefint hår och ha en jättesöt pojkvän och gå på roliga fester i innerstan. Allt det där i en kombo blev väldigt lyckat, tror jag. Alltså så här, jag fotade jättemycket liksom och jag jobbade i reklambranschen då och vi... var liksom ett gäng som hade väldigt kul och liksom gick ofta på maskerader, klädde ut oss liksom.
Högkonjunktur.
Ja, det var verkligen högkonjunktur. Och samtidigt hade jag en jättesöt pojkvän som jag älskade så mycket och skrev så mycket om. Och så hade jag en väldigt så här, tydlig frisyr som var liksom platinablond, vit page och allt så här, stora 50-talsklänningar. Så att det blev ju väldigt lätt en karikatyr. Och samtidigt fanns ju inte rörligt på internet. Så det var ju som att jag inte fanns nästan.
Just det.
Och jag kommer ihåg att liksom när jag gick på stan kunde komma fram folk och bara gråta för att de liksom inte förstod att jag var liksom en riktig person.
Men var det inte också en tid av där man inte krävde av bloggare att de skulle vara... man behövde inte alls se någon skit under naglarna, utan det var helt okej att allting var väldigt romantiserat.
Ja.
Sen så kom det ju som en brytpunkt. Alltså du började ju, när ni gjorde slut, du och...
Ludvig.
Exakt. Var det då du började skriva om hur uppbrottet kändes? Var det den? För ja, du har gjort det i flera omgångar, men jag menar...
Ja, nej men exakt. Det var väl också liksom någonting som var väldigt så här, symboliskt och viktigt för min blogg på många sätt. För det var under den perioden när vi gjorde slut, så var det fortfarande ett internet där det inte var okej att visa att man var ledsen.
Just det.
Allt var fortfarande väldigt fint. Nu är det ju fint att vara ledsen på internet. Men då skulle man liksom vara glad. Det var fortfarande en tid när man typ såhär, jag vill inte att Google ska söka efter mitt namn. Det var väldigt privat alltihop. Och att då gå ut och säga såhär, jag har blivit dumpad, jag är jätteledsen. Det var liksom helt nytt.
Vad tjänade du den månaden?
Nej, jag hade fast arvode.
Fuck.
Men det, alltså, servrarna gick ju ner i 3 dagar liksom. Alltså det var helt sjukt. Men jag bodde inte i Sverige då, så det var nog skönt. Men det var ju också otroligt terapeutiskt för mig. För det var ju så många som skrev sina berättelser i kommentarsfältet. Och det fungerade ju nästan som ett så här trasigt kärleksforum under det här året.
Ja, verkligen. Det här har ju också blivit någonting som har förknippats mycket med dig. Att du skriver om kärlek och hjärtekross. Kan du ibland känna att du liksom vill skaka av dig att man förknippar det med dig?
Nej.
Nej. Omhulda.
Ja, alltså jag är alla mina heartbreaks på många sätt. Liksom. Och även innan jag och Ludvig gjorde slut så skrev jag redan om heartbreaks på min blogg. Fast det var liksom, det här hände mig när jag var 18. Eller det här hände, alltså liksom, jag har alltid liksom dragits till den svarta delen av kärleken på något vis. Och har därför en väldigt så här, alltså när jag är ledsen. Så, alltså jag går ner så djupt, alltså jag är så dålig på att ta hand om mig själv. Men kanske är bra att skriva om det, helt enkelt.
Alltid en cheeseburgare i fickan, eller hur det är?
Ja, men typ, ja.
Alltså, är det du som har sagt det här, eller är det någon annan? Att du var först med att publicera bild, skriva bildtext, publicera bild, skriva bildtext.
Ja.
Vad? Det stämmer, ja. Alltså. Alltså, jag undrar bara om ni som lyssnar nu förstår hur sjukt det är att jag sitter med liksom upphovspersonen till det här formatet som vi liksom tar för givet.
Ja.
Är inte det helt sjukt, eller?
Ja, men alltså, det var det jag menar. Så här, det är ju så här, annars hade någon annan hittat på det. Alltså, jag tror typ så att det var enkelt att vara först. Men det var ingen som berättade saker i ett flöde som att typ så här, först började vi här, sen gick vi dit, typ så här. Men jag vill ju läsa här, den här utekvällen eller den här dagen som en berättelse. Det är väl klart att jag ska liksom fota genom hela dagen eller hela kvällen som en berättelse och skriva bildtext under. Och när jag började med det här, det var ju då min blogg blev stor. Liksom. För då var det ju som att folk kunde läsa mig som en saga.
Och hur har du förhållit dig till alla oss copycats då?
Alltså jag tycker att det är underbart, för då har jag ju skapat ett internet jag själv vill läsa.
Ja, det var ju snällt sagt. Jag har nog gjort mig jävligt skyldig till plagiat genom åren.
Det är väl underbart.
På måndagarna, då kan man förvänta sig ett särskilt typ av inlägg på din blogg. Man kanske kan kalla det som en krönika, en veckovis krönika. Vissa veckor så är det lite spretigare och andra veckor så är det men känns det otroligt liksom välformulerat, och det känns som att det måndagsinlägget alltid är textbaserat primärt liksom. Hur arbetar du fram de texterna? Alltså, hur ser processen ut där?
Ja, men det är ju mycket på lust, tror jag. Alltså det är därför typ så här, alla veckor är inte så bra. Eller då är det liksom lite mer vad jag tänker just nu. Men ibland kan jag känna, jag har verkligen någonting jag vill säga. Men ibland kan det kännas liksom forcerat att bara skriva det. Jag vet inte, jag tycker att det känns mycket tryggare att typ så här, på måndagar, då finns det ett textformat som är ett krönikeformat. Och då kan jag skriva lite vad som helst i det liksom. Jag tycker typ det känns tryggare, för då känns det typ som, ja men, till exempel så skrev jag ju ett inlägg om typ HSB som blev väldigt delat, och att jag kanske inte brinner för HSP. Men om jag bara hade skrivit det här inlägget typ en söndag, då hade jag tyckt att det känns lite elakare och kanske inte okej. Men i och med att jag har det här, att varje måndag ska det vara en längre text, då kan det ju vara kul om jag typ såhär, ah, den här, det är dagens krönika.
Sticker liksom ut hakan lite mer där liksom.
Jag vågar mer, mm, och också åt andra hållet att skriva om typ någonting som jag, alltså typ att skriva typ om ett uppbrott som var för länge sedan och att jag sörjer det, det skulle känna jag att jag skulle hade kunnat skriva på en måndag och min kille hade tyckt det var okej. Men om jag bara hade skrivit det lite löst en torsdag, då hade han bara, varför tänkte du på det här i torsdags typ? Alltså förstår du vad jag menar?
Ja, men jag tycker det där är helt underbart att vi får det där varje vecka. Och det är ju egentligen ett format som inte, det är relativt nytt.
Mm.
Om man tänker på, nu har du bloggat i snart, ja du har bloggat i 19 år.
Mm. Men jag har alltid haft olika teman på måndagar. Mm. En gång förut hade jag så här måndagsschema, men det var för tråkigt ju.
Det är dötråkigt.
Ja. Flera år hade jag måndagspepp där jag bara hade massa olika länkar. Men sen blev jag typ såhär, alltså sjukt deprimerad. Så jag bara, nej, jag vill inte ha någon jävla måndagspepp. Och sen hade jag typ såhär, varje måndag, sen blev jag dumpad en gång. Då hade jag typ såhär, hur det går med min dumpning varje vecka. Typ såhär, med mitt mående.
Ja. Perfekt.
Och det minnade ut i det här.
Just det, och när du var gravid så fanns det ändå... Du kanske
tankar.
Tankar kring graviditet och så.
Exakt.
Ja, men det där formatet måste du ju, eller de där måndagstexterna, de måste ju alltid få finnas kvar. Alltså, du måste ju
ja, jag
det.
Borde egentligen lägga mer tid på dem så att det faktiskt finns text varje vecka.
Ja, men det är också, jag tycker fan, läsare får inte, kan inte kräva allt av
nej,
vissa okay. perioder i livet så släpper du musik och då måste du fokusera på det.
Exakt.
Så är det bara.
Så är det.
Vad stör du dig på som andra bloggare gör?
Men alltså, jag kan störa mig på folk som är typ så här generella. Alltså jag skriver jättemycket så här, jag tycker att det där, för jag känner typ så här, jag vill inte säga att saker är tydliga. Så alltså man säger så här, det här är vårens mode, och det känns så här, att du tar på dig den här stora kostymen. Det tycker jag är lite märkligt, men intressant, men det kan jag ibland känna så här, det kan göra mig lite stressad typ så här, för att saker är inte generella, utan det där är subjektiva åsikter. Och det gillar jag inte bland influencers i det stora hela, när folk liksom pratar som att saker är objektiva sanningar, utan allt är väldigt subjektivt.
Och det här, vi har suttit någon gång och druckit vin och gaggat om det här. Och jag har verkligen tänkt på den här prylen. Och jag tror att lyssnarna kommer kunna tänka på det här nu när de läser din blogg. Att du pådyvlar ju aldrig dina åsikter på dina läsare.
Nej.
Alltså du är inte så här, jag ska hjälpa dig med dina problem, så här ska du göra. Utan du alltid är så här, ja men det här är typ, det här gjorde jag när jag var hjärtekrossad, lalala. Men många av oss andra är ju mycket mer så här, aha, du har ett problem, nu ska jag lösa det. Eller, aha, så här ska man göra för att må bra. 10 punkter typ. Men det känns som att det där finns inte riktigt på din blogg. Ja.
Nej, men det är jätte, alltså det är någonting som jag verkligen, alltså jag tycker man ska vara så aktsam med att, för att jag har ändå någon form av makt liksom. Och man måste hela tiden vara försiktig med den makten, tror jag. Jag är inte tydligt politisk heller, men jag har ju ändå någon form av politisk grund, upplever jag. Men jag tycker att man måste vara försiktig i den här tiden typ också. Särskilt att inte så här, tvinga folk till massa saker. För folk är så tvingade redan som det är. Typ.
Mm.
Det tycker jag märker så här, i kommentarsfältets klimat i det stora hela. Att folk är så himla svartvita och tänker jättemycket på vad som är rätt och fel. Och det, jag känner nästan som att det är typ så här mitt mission att aldrig säga att något är rätt och fel, utan hela tiden typ så här tycka att allt är okej lite.
Mm. Och det genomsyrar ju allt du skriver, tänker jag.
Ja, tack.
Men sen måste jag också säga en grej med de som kommenterar, är ju ofta väldigt svartvita personer.
Ja.
Till sina, alltså det är ju, det kan man ändå, det är ju väldigt många som läser som inte kommenterar och som har en lite mer nyanserad bild. Men sen är det vissa personlighetstyper som...
Alltså så är det verkligen. Men jag upplever också att när man är typ på en fest så är folk på ett sätt som folk kanske inte var för 10 år sedan.
Mm.
Att de bara, så här är det. Bara, jaha. Alltså jag blev väldigt provocerad av sånt. Men annars får jag stöd mig på oss bloggare. Men jag, alltså jag stöd mig som fan på hela den här revbenskroppsgrejen. Alltså, och det, alltså förlåt, jag är ju 40 år. Och de här tjejerna är ju typ 25. Alltså Bianca och det där crewet. Och jag älskar Bianca Ingrosso, jag vill bara säga det. Jag tycker hon är det viktigaste vi har typ i influencer i Sverige. Men jag fattar inte varför de fotar sina tuttar och revben så att man liksom nästan ser porerna för att det är så, man vill ha så tydliga kroppar. Det stör mig på som fan. För att jag som är 15 år äldre upplever det som triggande.
Mm. Och precis, och hur är det då för dem som är 5 år yngre?
Ja.
Har du tankar på att sluta blogga?
Nej. Alltså svaret just nu är absolut nej. Alltså det är min primära inkomstkälla och den gör att jag typ kan göra tjejdikter som jag tjänar absolut 0% på. Alltså den gör ju att jag får tillgång till att hänge mig åt kulturella saker liksom. Och samtidigt är det helt osannolikt att leva på att skriva dagbok liksom. Alltså det är en form av ultimat dröm tycker jag.
Det är så lyxigt.
Alltså det är så lyxigt. Så jag känner nej. Men jag tycker liksom, jag kan bli lite ledsen över att det liksom, jag går in där och det är typ så här reklam överallt bara.
Det är så mycket alltså, reklam just nu.
Ja, alltså jag tycker typ så här, varför är mediet så fult typ? Och det tror jag att man långsiktigt inte kommer tjäna på. Och det kan typ göra mig stressad. Där känner jag typ, så här, nej, jag tror aldrig jag kommer sluta blogga. Men jag är oroad lite över formatet. För att jag tycker att det blir rörigare och rörigare. Och jag kanske måste fundera på sättet jag bloggar på. För det kanske faktiskt inte går riktigt längre att skriva bild, bildtext, bild, bildtext. För det kommer typ 4 banners mellan liksom. Och man kanske måste fundera på det där liksom. Tror du att du kommer sluta blogga?
Nej. Men de har ju sagt till mig på Aller Media att Flora, nu är det dags för dig att flytta eller bli gravid.
Tur att du ska flytta då.
Ja, väldigt bra. Mm. En lyssnarfråga som vi har fått in.
Kul.
Från flera personer faktiskt, är hur ditt skrivande har förändrats sen du fick barn. Om det har gjort det.
Gud, alltså jag har ju liksom inte skrivit så länge sen jag fick barn, eller vad man säger. Alltså hela första året skrev jag inte alls för att jag var föräldraledig. Och sen från typ januari 2023, då började jag skriva igen, för då gick jag från föräldraledigheten. Och jag kände liksom någon form av uppdämt behov som var typ att jag skrek efter att få skriva på vilket sätt som helst. Och det var då jag mejlade skivbolaget. Och skrev massa typ såhär manuspitchar och, alltså jag bara höll på typ. Det var typ som att jag var hög på skrivande. Så att för mig är jag fortfarande såhär, håller på att landa i vem jag är typ i mitt skrivande efter. Men jag känner typ kanske en starkare trygghet i mitt skrivande efter mitt barn, för att jag verkligen är typ såhär, nu är jag verkligen vuxen. Men sen upplever jag verkligen att en skrivande hela tiden förändras och hela tiden förfinas och blir bättre. Och det tycker jag är såhär skönt typ. Alltså jag var så orolig typ, tänk om jag inte kan skriva längre, eller tänk om jag förlorat en del av mig själv. Men,
ja, för du skrev ändå en del om det på bloggen också.
Ja, för det är också vad som händer när man typ är gravid och ammar. Man blir liksom jättedum. Alltså jag fattade ingenting av någonting verkligen, för man typ har sover ingenting, och samtidigt så typ är det någonting med amningshormoner eller någonting, för att alltså jag blev verkligen dum liksom. Jag förstod inte saker, jag kunde inte läsa, eller jag kunde inte läsa, men jag kunde heller inte se tv-serier på engelska för jag hängde inte med text.
Alltså, och då har du ändå bott jättemånga år i New York.
Ja, men det är så konstigt, så att jag var så orolig över det. Men jag känner att man är likadan, bara att man är liksom tryggare och kanske mer effektiv för att man måste hem sen.
Just det. Du och Björn, ni hade någon så jättespecial lösning med föräldraledigheten.
Ja, vi var föräldrar tillsammans. Han tog all föräldraledighet och jag bloggade varje dag. Men jag gjorde ingenting annat, men jag bloggade varje dag. Så att jag fortsatte jobba liksom, fast jag jobbade inte så mycket. Det var ju inte så hög nivå på bloggenläggen under den här perioden. Det var väl mest om vad jag gjorde som föräldraledig. Men så gjorde vi.
För Björn Werner är ju också, han är journalist och en skrivande människa.
Mm.
Och så att ni två skrivande människor under samma tak.
Mm.
Läser ni varandras grejer och feedbackar och sådär?
Mm. Inte alltid, men ganska ofta. Men det är typ vår bästa tid i vårt förhållande, skulle jag säga. Mm. För då sitter vi där och han skriver, jag skriver, och så pratar han om sina texter och så frågar jag om han kan. Han är ju redaktör, alltså han, på många sätt har han varit redaktör jättemycket, så att han redaktörar mina texter så jäkla skönt. Typ när jag inför tjejdikter, det är så himla mycket text man måste skriva överallt. Typ så här, beskrivning på Spotify, his pitch, olika powerpoints, typ så här. Att, och då jag kan bli så här osäker i såna texter som inte är så skönlitterärt skrivande, utan texter som är så här, förklara det här typ. Och då har han typ så här korrat allt det och typ så här förfinat det och gjort det så här catchy, och det ja, det är så skönt.
Tror du att ni kommer skriva något ihop någon gång?
Ja, alltså nej. Nej, men jag vill, alltså han spelar jättemycket tv-spel och jag skriver skönlitterärt.
Mm.
Så att jag har sagt till honom, jag bara, vi borde liksom approacha något spelbolag och skriva tv-spel ihop.
Jättebra.
Och det, alltså det är min nästa boll i rullning. Alltså jag försöker, alltså jag kontaktat ett spelbolag, de var så här, nej typ. Men det finns ju ingen kvinna som skriver, alla tv-spel ser likadana ut. Han har all kunskap i vad användare vill ha. Om det är någon som hör det här, jag vill skriva tv-spel. Alltså det är liksom en bransch med så mycket pengar, men nästan inga författare.
Jättebra. Har du läst den här Imorgon och imorgon och imorgon?
Nej.
Det
är, är det den med rött omslag?
Nej, den har typ en så här japansk våg på omslaget.
Nej.
Och så. Det handlar om en tjej och en kille, två kompisar som gör tv-spel.
Den är jättebra.
Och det var typ, den blev typ så framröstad som den bästa boken på Goodreads. Alltså det är en väldigt härlig läsupplevelse.
Då ska jag läsa.
Läs den, den kommer nog inspirera dig i det här.
Ja, gud vad kul.
Ja, men det är härligt. Sandra Beijer kliver in på ännu ett område som den skrivande människa hon är. Tack så jättemycket, Sandra, för att du kom till texten idag.
Alltså, det var så mysigt. Och vi ska ju på Ellegalan ikväll.
Ja, vad ska du ha på dig?
Jag ska på mig en jättekort prickklänning.
Jättefint.
Vad ska du ha på dig?
Jag ska på mig en jättelång svart kostym.
Ja, men alltså, det här är liksom Sandra Beijer och Flora Wiström. Eller? Alltså det är strikt på något vis. Alltså man är liksom, det känns som Ellegalan är ett ställe där man liksom, ja, nu ska jag konceptualisera mig själv även där, tycker jag, eller hur?
Ja.
Alltså man vill inte riktigt gå ut ur den comfort zone som är ens eget, sitt eget koncept, tycker jag. Utan man vill förtydliga det där.
Jättebra sagt. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Texten. Podden presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. Nästa avsnitt kommer redan nästa fredag. Vi hörs!
Podplay, en del av Power Media.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.